personell med stab.
Han tas emot av bland andra chefen för första flygeskaden, överste av UR. Efter denna parentes återvänder vi till våra anflygande divisioner. Den här kartan har noga studerats av en viss bombflottilje. Den är på väg nu. Kommer närmare och närmare. Snart smäller det. Men nu kommer den fientliga jakten. Ska den kunna driva undan våra störtisar? En grupp B-17 i så kallad lågsniff smygande sig på ett annat angreppsmål. Vi följer våra plan dit för att se resultaten. Kommit till sjöflygplatsen. Titta på hangaren till vänster vilken fullträff den får i detta ögonblick. Pansartåget har upptäckts och träffarna ligger fint. Tunga bombplan är på väg mot järnvägsstationen. Fientliga jaktplan finns också i luften. Företaget genomförs, men våra bombare får en del förluster. Resten klarar sig undan på lägsta höjd. Så ger vi några glimtar från resultaten av våra bombares anfall. Även lekmannen kan se att de gjort bra ifrån sig. Man blir övertygad och ett är också säkert. Flygvapenövningen 1942 har givit ett gott belägg för flygvapnets beredskap och verkningsmöjligheter. Våra flygförband växer sig allt mera in i de uppgifter som numera måste tillkomma dem i vårt rikes försvar. Det är skiftande uppgifter, men det har alla ett gemensamt. Det måste lösas. Och våra flygare står beredda, dag som natt.
År 1948.
Ingrid Bergman har varit här och rest igen. Vi ska visa en liten efterskörd från besöket. Här kommer hon alltså till Kastrups flygplats i Köpenhamn. Att Att hon var sig precis lik sen sist kunde man genast konstatera. Från Köpenhamn var det av till Stockholm och nu ska vi se hur det gick till när Ingrid Bergman besökte Råsunda Filmstad och hälsades välkommen till sin gamla arbetsplats av SF-chefen Dr. Dymling och direktörerna Bryde och Ljudberg. Viktor Sjöström ilar till uppvaktning med filmstadsdirektör Lindberg i släptåg och det visar sig att herr Sjöström ilar rätt in i Sjön Ingrids hjärta, bredande alla de övriga. Ingen torde ha missunnat Viktor Sjöström triumfen. Filmstadsjobbarna saluterar när belysningsmästare Nilsson säger det med blommor. Man var med på den tiden det begav sig. Rådens grus var stänga till ordet välkommen som Ingrid Bergman inte ville trampa under fötterna. Inga Tidblad och Håkan Westergren hörde till lunchgästerna. Dit hörde också Nils Poppe som tagit sig ledigt från sitt allvarliga drama om soldatbom. Filmstadens restaurang kände hedersgästen väl till sedan det första filmstegen, men idag fick hon längre lunchpaus än den obligatoriska halvtimmen. Spelaren Lars Hansson och regissören Gustav Molander presenteras i hög form innan vi lämnar lunchsällskapet. Som avslutning ger vi den här bilden av Ingrid Bergman bekantade sig med källarmästarens katt, som väl får storhetsvansinne efter detta. Något som inte beror på Ingrid Bergman, för hon är precis lika bussigt anspråkslös nu som hon var när hon första gången steg innanför filmstadens grindar.
Ett hopp med Ingrid Bergman till 1951. Det är också SF-journal. Hos Birgitta systrarna i Rom.
Ingrid Bergman har varit på besök vid Birgitta klostret i Rom, en av våra äldsta kulturkontakter med kontinenten. Hon togs emot av Madre Elisabeth som utfört en enastående barmhärtighetsgärning här i Rom. Det är nämligen genom Birgitta systrarnas hjälp som Rädda Barnens verksamhet i Italien drivs. En verksamhet som inte bara omfattar barnen, utan även kommer vuxna nödställda till godo. Det var resultatet av detta uppoffrande och outtröttliga arbete som Ingrid Bergman tog del av när hon vid Madre Elisabeths sida inspekterade Birgitta-klostret i Rom.
Det är 30 år sedan fru Bergman och Gustav Molander sen ni gjorde er första film tillsammans.
Ja.
1934.
1934, ja.
Vilken film var det?
Sveden.
Jag hittade här en hel serie med rollfoton och scen. Där har vi...
Det är Svedenhjelms och din Svedenhjelms.
Fru Bergman, och här har vi regissören själv.
Ja.
Jag var mager på det.
Ja.
Smärt.
Ja.
Om vi tittar på de
övriga... Jag har mycket rundare.
Ja.
Så på det blir hund.
Hur reagerar fru Bergman när ni ser er i såna här tidigare filmer? Känner ni... Hur ser man på sig själv här?
Jag vet inte, men det är väl lite melankoliskt att titta på det. Men samtidigt är jag så lycklig över att det...
Ni har inte förändrat så mycket?
Jo,
nej, det tycker jag verkligen inte. Om man tittar på det här fotot så är det faktiskt taget som det ser ut
idag. Ja,
däremot är ni hårdare sminkad på det.
Ja, jag är mycket sminkad. Tunna ögonbryn.
Nu måste jag fråga här. Hur känns det när en stjärna träffar sin regissör och kanske den regissören som har inneburit att stjärnan har brutit igenom och gjort sitt jävla?
Jo, men det var ju i alla fall den filmen som du gjorde som gick
som blev
det.
Ja, det är för de pixelfilmer.
Men vi har ju inte varit helt skilda åt. Det är ju så att vi ser varandra för första gången efter
30 år. Ni håller kontakten fortfarande?
Ja, vi har träffats några gånger. Vi har skrivit brev. Ja. Vi har träffats några gånger.
Vi har skickat foto av våra barnbarn. Jag har skrivit barn.
Den här episodfilmen, Smycket utav Gide Maupassant, kommer den att spelas in på samma plats som ni tidigare? Är det samma miljö?
Det är samma miljö fast det spelas i Sverige.
Ja.
Men det är
men det samma studio och, samma och det är samma plats där ni tidigare har arbetat tillsammans.
Absolut. En av ateljéerna är ju nybyggd sedan dess.
Men det var här jag provfilmade för dig. Det var i den här stora ateljén.
Det var i den här stora, ja. Det,
han såg i Sören Molander att fru Bergman var en duktig elev.
Ja, inte bra.
Hur kom det sig att ni fest med fru Bergman?
Ja, först och främst fest hemma genom Svennes utseende.
Ja.
Och sen tog vi en provfilm och jag...
Vad gjorde du Bergman i den filmen? Kommer ni ihåg det?
Jag gjorde ingenting.
Du stod
bara. Jag bara stod och gick och kom in genom en dörr.
Och spelade du ingen scen?
Nej, för det gick så kvickt. Det var bara, jag kom ut och läste en dikt för Karin Svanström. Och då bestämde hon genast att jag skulle göra en provfilm. Och vi hade ingenting förberett, så att jag bara åkte in och blev sminkad och kom ner här. Och Gustav kom för att regissera mig och då jag bara gick och satt lite och steg upp och var kolossalt nyfiken, kom jag ihåg, på alla kameror och allt ljus och allting, så jag glömde, jag bara rädd.
Hur känns det nu då? Är ni rädd nu när ni träffar Riksamoland? Eller fungerar, ni har inte hunnit spela in så mycket än, men ni har väl känt lite grann redan av.
Är du rädd för mig?
Nej, men
jag är lite rädd för henne, för hon kan så mycket film.
Nej.
Ni är ju båda så internationellt kända, så att ni kan väl, det jämnar väl ut sig.
Nej. Jag tror att det jämnar ut sig. Jag tror skådespelare.
Man kan verkligen så mycket. Det märker jag genast, så jag har nytta av hennes
hjälp. Så det här kan man räkna med, det kommer bli en av de bästa episoderna i den här serien.
Nej, det vågar vi inte säga. Det är nog lite mycket.
Det är
farligt.
Och julen under 30. SF-journalen och julen under 30 och 40-talet.
Snön har fallit över stora delar av vårt land och julens klockor har ringt in helgen. Så blev det då jul igen trots allt. Och därpå går vi mot ljusare tider. Solen har vänt och för var dag kommer det närmare och närmare. Dagarna blir längre och ljusare.
Just nu sitter väl många av er och väntar på att julfilmaren ska berätta om hur julen såg ut i Sverige för länge sedan. Men vi ska besöka honom istället. Så håll någon hårt i hand så beger vi oss iväg till filmstaden i Solna för att träffa männen bakom Tomten och andra kortfilmer som visar julen så som den verkligen var. Först ska vi träffa Gunnar Skoglund, chefen för SF:s journal- och kortfilmsavdelning, mannen med rösten.
Hela november och mer än halva december hade varit en enda grå gråt av regndropp och snöslask. I snuva och grinighet var det mänsklighetens lott att gå. Men så en natt knäppte kylan äntligen till. Och på morgonen satt den grå gråten frusen i rimfrostens iskristaller. Det trista töcken som så länge tryckt ned oss var som i trollslag förvandlat till en ljus glädjegivande lyftning. Just lagom till julveckan fick vi vår efterlängtade vinterstämning. Vi, under två långa månader inmörkade filmare, blev vilda av förtjusning. Vi kastade oss handlöst i den nya vithetens famn. Vi tillbad den med våra mest närgångna objektiv. Bildglupska skyndade vi oss ut från filmstaden för att i den riktiga staden göra reportage av den återvändande glädjen. Och vi fann den på Julklappsgatan där folkets inneboende värme steg som en sann och riktig offeranda mot den himmelska skyn. Men vi var inte riktigt nöjda ändå. Vi gick och letade efter det där alldeles särskilda. Vi ville ha någonting som såg ut ungefär som halleluja vad livet är härligt. Och som vi gick där och letade, kan ni tänka, fick jag syn på henne. Jag hade plötsligt den bestämda känslan att jag såg Flora själv, blomstergudinnan ni vet. Och intervjujävulen gav mig, dels av gammal vana och dels med ett stick som kändes som en ingivelse, en spark. Och då så, Ja, då blir det följande halleluja-historia.
Svensk filmindustris fotografer får vi ju inte glömma bort i det här reportaget. En av de duktigaste var Gösta Rosling, och Julotta hette hans mest berömda kortfilm, som han både filmade och redigerade själv 1937. Filmen visades på biografer och i föreningsverksamhet över hela Sverige. Särskilt populär blev filmen inom kyrkan. Gösta Rosling själv berättar.
Jo, prästerskapet påstod att jag rev ner muren mellan filmen och kyrkan. Det är möjligt. Men en sak vet jag med säkerhet. Att Julotta har visats över hela världen. Från negerhudarna i Afrika till kungens slott på Drottningholm. I England däremot slog man på stort. I den gamla ärvörja katedralen i Chichester. Man spände upp en stor vit duk framme vid koret och körde sedan filmen Julotta inför 2000 personer. Uppe på Skansen filmade jag Victor Ribers Tomten.
Midvinternattens köld är hård. Stjärnorna gnistra och glimma. Alla sova i enslig gård, djupt under midnattstimma. Månen vandrar sin tysta ban. Snön lyser vit på fur och gran. Snön lyser vit på taken. Endast tomten är vaken.
Som tomtefigur hade jag dvärgen Kikki. Han var alltid omsvärmad av ungar. Många, tror jag, i honom såg den riktiga jultomten. Vid en lunch på högloftet sa tomten en dag: jag fryser, jag vill ha en hutt. Du är inte klok, sa jag. Tänk på barnen som tittar på dig. Det är bara tomtarna på Stortorget som huttar.
Gösta Rosling filmade också SF-journalerna under 25 år, från 1935 till 1960, då den nystartade televisionen tog död på journalerna.
Nisse Gärding och jag tog en gång isbjörnarna när de fick julklappar.
Brunbjörnskollegorna har i det längsta nekat att gå i ide. Det sker väl inte förrän i januari, då människobjörnarna slinker ut ur sina iden för att göra upp räkningarna med oss. De käraste leksakerna bland isbjörnarna är nog ändå de två bowlingkloten, den nya julklappslangen till trots. Träningen under hösten tycks ha bedrivits med föredömlig energi och iver. Gummislangen har emellertid inte helt ratats. Pappa prinsen ställer upp till dragkamp mot mamma Lotta med avkomma. Faders respekten är tydlig. Nu blir det inte mer uppvisning för entréavgiften. God jul och hej!
Och ett och annat Lucia-reportage gjordes också för SF-journalen av Gösta Rosling. Det här till exempel. Känner ni igen stjärngossen?
Familjen filmade jag många gånger under olika årstider. Det här reportaget var kanske ett av dem jag lyckats bäst med. Det är uppe i barnkammaren på Haga som man har så här festligt. Där bjuder Lucia på kaffe med bullar som var egenhändigt bakade av kronprinsen, eller lillprinsen som man kallades på den tiden.
Det var så sant, jag höll på att glömma den där platta torkade fisken, ni vet.
Fula fiskar vrakas hänsynslöst. Men de som har den rätta ljusgula färgen och är extra prima i alla avseenden för en röd stämpel. Köper ni spilånga med röd stämpel så vet ni att ni får kalaslutfisk till julkalaset. Några veckor före jul ska fisken läggas i lut. Bästa lutningen sker med björkaska, men kalklutning går också bra. Skölj bara ordentligt. Varsågoda, här var det extra prima kontrollstämplad svenskfiskad lutfisk. Och så kan vi med glatt mod spela upp.
Den här skildringen av lutfiskens väg från havet till julbordet gjordes 1932 av Christian Tennow och Gunnar Skoglund. Ljudfilmen var ny på den tiden. Och hembiträden fanns fortfarande. När så julafton övergick i juldagsmorgon kunde man ibland åka släde till julottan som 1937 såg ut så här i Gösta Roslings finaste kortfilm som också får avsluta det här programmet.
Livet i Göteborgs hamn, Gunnar Skoglund.
Vi står en arla morgonstund utanför Göteborgs hamnarbetskontor. Vi i kön är åtskilliga hundra och de väntar på att klockan ska bli sex. Ty då öppnas portarna till preludierna för den nya arbetsdagen. Det kan vara upp till 1200 stadiga mannar som samlas utanför och i vänthallen som inte utan en viss iver tränger sig fram mot en anslagstavla som anger vad lossnings- och lastningsarbetet på redan avverkade båtar givet i timmakord. Varje man i hamnarbetarnas grå har en nummerbricka. Och det är det inregistreringsnumret som ger honom företrädesrätt till arbetet i hamnen. Först med sin nummerbricka på fickan är han klar att ingripa i något av de många jobb hamnarbetskontoret fått bestämning på. Vid ordningsmannens upprop avlämnar han brickan, avprickas i dagens arbetslista och erhåller arbetsorder. Allt som allt är ungefär 1500 man inregistrerade i hamnarbetskontoret. Och det som står i sista hand på listorna, det extraordinarie, avvaktar vid partita hamn sin tur. Gängen går ut till de olika arbetsplatserna med de boxerbåtar och stuverifirmorna enligt arbetsrekvisitionen möter med. Varje lossnings- och lastningslag består av 11 man. Till stora båtar skickas det 10-12 sådana gäng. De ordinära båtar kräver 5-6 gäng. Och nu går alltså färden till Frihamnens långträdare från Transatlantik, Ostasiatiska kompaniet eller Rederiaktiebolaget Nordkärnan. Eller går den till Sandegårdshamnens och Gullbergskajens kolbåtar, till Stigbergshamnens Amerikabåtar, till Masthuggskajen där det ligger tonnage från Adolf Bratt och kompani, från Svenska Lloyd och Wilsonlinjen. Och vid franska tomtens kaj väntar Bremen och Hamburgbåtar, Sternhagens holländare och kustfarare från Hallands och Sveabolaget. Det är alltså praktiskt taget förbindelse med hela vida världen Göteborgs hamnarbetare går att knyta med barkade handtag. Det är kajsträckningar på sammanlagt inte fullt en svensk mil som bildar Göteborgs hamn, den stora infartsvägen till Sverige, gränsar med det här vilande skeppen till jordens alla länder. Så är jobbet igång. Med lyftkrafter från 1 till 80 ton lättas lasterna åt arbetslagen som är uppdelade så att till exempel 4 man är ombord och 6 i land eller vice versa. Och gängets 11:e man står som luckbas. En 5000 tonare vi här kameraskjuter omkring och som lossar styckegods från hamnar vid Indiska oceanen tar 3 à 4 dagars jobb. En del gods som sojabönorna här stuvas i promar för vidare befordran till ett kustfartyg. Oljefaten som svävar över våra skallar med ett krossningshot på 400 kilo i varje slinga läggs upp på kajplats för så gott som omedelbar befordran per järnväg och lastbilar. En bunt tudar som inte för så länge sedan var i jordiska fodralen omkring bufflar i Indiens sagoland men som nu är stämplade för ett garveri i Valdemarsvik går till ett av hamnmagasinen vid en tid hyresgäst hos Göteborgs stad. Och i enlighet med god handelsbalans räknas här rödbrokiga svenska nöt sudar upp för export. Och den redan garvade räknaren, tallymannen kallad, sätter en kråka i fartygets godslista för varje blivande bokskall. Vi ser hamnens nestor, 75-åringen Börje Andreasson, i färd med att återhjälpa den svenska tändstickan i höjden. Han kallas krösemos, lingonmos för sin friska ansiktsfärgs skull. Och frisk får man sannoliken hålla sig om man ska stå ut med det hårda tag hamnarbetet kräver av en. Luckbasen dirigerar från lastluckans rand vinsmannen. Och på samarbetet dem emellan hänger inte bara villigt talat mycket. Luckbasens handrörelser ska omedelbart träffa vindschatten och man kan vara lugn för att det gör de gamla säkra sjömän som ställts vid rattarna. I närheten av Frihamnen, det är där vi nu har varit en stund, ligger en slags bihamn, Tingstadrassens kanal. Där lossar kustfartens skutor med lokala laster. Motortöpparen Kronan från Hamburgsund har hämtat gatsten i något av Bohusläns många stenbrott. Det förr så givande, nu tyvärr avtynande arbetsplatserna. Och från en skuta, kommen från något tegelbruk vid stranden av Göta älv, lossas byggstenar som ska lätta på Göteborgs oskogsbekymmer, får man hoppas. Vid lilla Bommens hamn är det Göta kanalbolagets ångare som anger takt, ton och ton i något av en idyll. Men sticker vi näsan in i Sandegårdshamnens domäner, ingen idyll att skönja. Där lossas det 900 000 ton om året. Jobbalagen här slår då och då lossningsrekord med 2000 ton per dag och båt. Och gissa om det syns och känns långt nedanför sotlinningens gräns. På masthuggets höga berg sitter 2 extraordinarie av hamnarbetarnas grå och spanar efter skepp. Mest hoppas det på en sockerbåt. För en sockerbåt kan ge ända upp till 3,75 i timmen, vilket är mer än det dubbla man i medeltal tjänar på hamnjobbet. Och då känns det inte så pymigt att man fått spela dam så länge. I stort sett är det ganska gott om jobb i Götets hamn. I medeltal är som förutsatt 1200 man utkommenderade från hamnarbetskontoret. Men då amerikabåtarna vid Stigbergskajen till exempel inleder julsäsongen är gängen uppe i 2500 man. Och alltid kommer det båtar till Göteborgs kajer. Alltid lossas och lastas det så mycket att Västgötabanans godsfinkor hålles sjögående. En fjärdedel av Sveriges import och en tredjedel av exporten lättas i Göteborgs hamn. I den göteborgska krankarusellen går det för över 252 miljoner kronor importvaror och för över 315 miljoner kronor exportvaror. Det är väl bravo det om något. Och hela det arbetet tar 2,5 miljoner arbetstimmar som inbringar Göteborgs hamnarbetare 4 miljoner 115 000 kronor. Efter all den statistiska lärdomen om Göteborgs mäktiga hamn är vi väl värda en liten rast. Ta den vid en utbyggnad av skeppsbrokajen som kallas Träpiren. Där blandar vi oss med andra vederkvicksökande människor. Det är göteborgare som vid tvåtiden på lördags eftermiddagen skeppar in sig till sommarnöjet på Brännö, Köpstaö och Styrsö. Det skämtsamma Styrsö som enligt göteborgska begrepp förlorat sin styrsel genom att framhärda som badort även efter en mycket veklagad torrläggning. I varje fall är det sommarens upplivande toner som ger melodin i skyndsamheten på träpiren. Klockan 4 avlåses det ordinarie arbetet i hamnen och arbetslagen vänder tillbaka. Och då överflyglas hamnarbetarnas småbåtar av de vändiga promarna med Götaverkens och Lindholmsverkstädernas landstormande arbetarhärar. Efter varje arbetsdag får hamnarbetaren ett förskott beräknat efter 1 krona per arbetartimme. Och varje fredag utbetalas ackordsöverskotten. Normalinkomsten för arbetaren i Göteborgs hamn rör sig om 3000 à 3600 kronor. Och den intäkten har han gjort sig väl förtjänt av i sin viktiga medborgargärning att hålla Sveriges stora inkörsbok öppen och lockande för världshandelns sjöfarande.
År 1940.
SF-journalen har varit i Pajala by som ligger vid Torne älv cirka 1 mil inne på svenskt område från finska gränsen. Byn utsattes som vi vet för ett bombanfall vid vilket materiella skador anställdes men lyckligtvis ingen dödades. Fru Pallovara berättar. Pojkarna stod och såg på flygmaskinerna. Jag kom ut för att hämta vatten då bomberna började smälla. Jag ryckte in pojkarna i förstugan. Det regnade sten och grus och det blev svart som natten. En stor sten föll ned rakt genom taket och blev hängandes i innertaket precis över det ställe där min minsta flicka låg och sov. Det är den stenen en av pojkarna Pallovara här söker lyfta. Herr Pallovara kommer här upp ur ett bombhål strax framför huset med en bit av uthusväggen. Han berättar. Jag var på hemväg från andra sidan älven. Jag såg allt och jag trodde inget skulle vara kvar av mitt och det mina. Det är en mängd bombhål som ligger mellan Palovaras hus och kyrkan. Kyrkfönstren sprängdes men kyrkan skadades för övrigt inte. Det är ett under att ingen människa dödades då man kan räkna till 48 krevadhål efter sprängbomber i och utanför byn.
En kortfilm från 1933 med Gunnar Skoglund.
Och Göta kanal är vägens namn. Vårt båtdike ska så småningom föra oss ut i Västerhavet i Göteborg. Men än så länge är vi bara inne på de första milen av den 387 kilometer långa kanalleden mellan Östersjön och Kattegat. Vi är inne i Östergötland. Under en föregående filmfärd hade vi från Stockholm genom Södermanlands skärgård hunnit in i kanalen. Rastat vid Vreta kloster. Nu fortsätter vi färden. Förbi Motala vid Vätterstranden ska vi över till fästningsstaden Karlsborg där kanaldiket skär genom Västergötland fram till Sjötorp, slussen vid Vänern. Över Sveriges största sjö går färden via Mariestad till Vänersborg. Där träffar vi på Göta älv som i och med det blir vår båtväg. Vi blir slusshjälta förbi vattenfallen i Trollhättan och Lilla Edet och får sedan lugn flodfart ända ner till Göteborg. Och därmed har vi fullbordat en av de märkligaste resor man kan företaga i vårt land. Men som sagt, ännu är vi bara inne i Östergötland. Vatten plöjer oss just nu fram mellan det gamla herresätet Ljungs bördiga åkerfält. Vi är trafikanter på en samfärdsväg som just kunnat fira sitt 100-årsjubileum. Vi färdas med lagom hastighet på en turistled som ger mycket att njuta av. Djupt under vår kanalbank ser vi Norrbysjöns farvatten. Över oss spänner kastanjeträden sina blommiga solparasoll. Då vi passerar Näs, ett glasbruk och en stor elektrisk kraftstation sysselsätter här människorna, är det bara en smal landtunga som skiljer oss från Motala ström, som strömmar från sjön Boren, vilken vi nu nalkas. Vid Borens berg når Göta kanal, Boren. Vi är därmed ute på en av de sjöar över vilka mer än hälften av Göta kanals vattenväg går. Med Borens bergs slussar i andra änden av sjön börjar kanalen igen. Vi har nu en båttrappa på 5 slussar framför oss. Nästan 15 meter ska den lyfta oss. Vi har god tid att njuta av de scener som är utspelar sig under oxelblommen. Från Borens hult går vi fram i kanalen förbi Motala verkstad, en järnindustri med jättemaskiner, lokomotiv, båtar och brobyggnader som specialitet. Längre fram ser vi minnesmärket över greve Baltzar Bogislaus von Platen. Här ligger, som skalden har sjungit, Göta kanals märkliga upphovsman begraven, vid de vågor själv han diktat, på den strand han själv har byggt. Motala! För en kort stund befinner vi oss på genomfart i den väl för närvarande namnkunnigaste av svenska städer. Staden har ett utmärkt läge där Vättern tappas av Motala ström. Och alla tecken visar på att Motala är en stad med framtiden för sig. Vi ser här hur vackert den ligger vid sin Vättervik, ser den gamla stenbron över Motala ström. Vi är ute på Vättern, Sveriges näst största insjö och den fjärde i ordningen i Europa. Då vi nu lämnar Motala akteröver åker vi på det opålitligaste av insjövågor. Vättern är en mystisk sjö som plötsligt kan skjuta upp som en förgörande trollbygd. Men i denna sommardag är Vättervågen oss hult. Idag trollar den bara med sol och vackert väder. Pelle får vila ut efter slussmanövrarnas hopp i landkallejäkt. 3 mils Vätterväg ligger framför oss innan vi når Västgötasidan. Då vi kommer upp i höjd med ön Fjuk och dess 15 meter höga fyr är vi mitt emellan Motala och Karlsborg. Vi har en stor slätt av fritt farvatten framför oss och bensininpyrda mäster kan få ta sig en nypa frisk luft. Rödesund är platsen för kanalinfarten från Vättern in i Västergötland. Viken vi har gått in i begränsas på babordssidan av Varnäs udde på vilken fästningen Karlsborg med omgivande samhälle ligger. Vi har Forsvik sluss framför oss. Då dess vattenhissar höjt oss modiga 3 meter är vi uppe i Göta kanals högsta vattenstånd. Och där är vi nu. 91,5 meter över havet går vår vattenlandsväg fram. Här heter den Bilströmmen. Och här har den sprängt tvärs genom en smal landtunga, Spetsnäset kallad. Vi är på den krångliga infartsvägen till sjön Viken. Farvattnet är här mycket grunt och rännorna mellan grunden är utprickade i noggranna körbanor. Sjönviken är av största betydelse för Göta kanals västgötalinje. Den vackra skogssjön levererar nämligen allt vattnet till den kanalsträckan. Vi passerar Brosundet här i läge och därmed är den navigationssvåra delen bakom oss. Resten av den 2,5 mil långa vikenvägen ger en lugn och njutningsrik skeppsfart. Vid Tåtorp börjar Göta kanals nedförsbacke mot Västerhavet. Kanalen närmast Tåtorp kallas Bergkanalen därför att den under långa sträckor är sprängd genom berget. Och här går den genom så smala pass att fartygen blott kan mötas vid vissa angivna mötesplatser. Att trafiken mellan dessa mötesplatser måste vara enkelriktad förstår vi då vi ser den här smala vattengatan. Och eftersom trafiken är rätt livlig spränger man nu fram ännu en kanalled jämsides den andra för att så mycket som möjligt eliminera väntan vid mötesplatserna. Lanthöjden heter den idylliska plats vi nu speglar oss igenom och här ligger den högsta punkten på kanalbanken. Ur berget här har man huggit obelisken som utmärker den punkten. Vi har nu den sträcka framför oss där det är mest långt mellan slussarna. Vi flyter fram i en ihållande idyll med sommarfagra scenväxlingar. Det här djungelsceneriet skulle man ha i Hollywood. Då skulle man tjäna grova pengar. Tarzan, Traderhorn och våra övriga vildmarksbekanta skulle säkert alltid ha inspelningsläger och rakstugor här. Föreborda 18 sekunder. Mer kan vi proportionellt inte offra på den köping i Skaraborgs län vars berömmelse är att den är skärningspunkten mellan Göta kanal och järnvägslinjen Stockholm-Göteborg. Vi går in i Hajstorps övre sluss och har därmed påbörjat ett backhopp nerför på 22 meter. Det är 91,5 meter vi med så stor slussmöda klivit uppåt med vår båt från Östersjön ska nu rinna bort för oss i lämpliga slussgupp ner mot Göta älv. Det är den nionde slussen nerför vars portar nu öppnar sig för oss. Vi har 10 kvar på vägen ner till Vänern. Vid Norrkvarn går den högt liggande kanalen fram i en viadukt över en liten å. Kanalens botten ligger här mer än 2 meter över den omkringliggande markens nivå och kanalbankarna består av bastanta vallar på 6 meters höjd. Nu går vi med filmens hastande rätt från Göta kanals sista slussstation, den vid Sjötorp, ut i Vänern. Vänern, Sveriges största insjö, är vår långa och breda väg. Då man från kanalens smala diken får styra ut över dess vida vattenprärie känner man sig riktigt skepparstolt. Och då vi ser Mariestads tinnar och torn försvinna släpper vi kontakten med Västergötlands östra Vänerstrand. Vi styr västvart hän, ser land bara över babord, ser Kinnekullet. Vi går för full maskin in mot hamnstaden Vänersborg. Vid dess kajer rinner Göta älv upp, Vänerns enda utlopp. Det är Göta älv som ska bli vår väg den sista biten ner till havsstaden Göteborg. Kanalbiten Karls grav leder oss förbi Göta älvs första fall och genom slussen vid Brinkebergs kulle blir vi för första gången förenade med Göta kanals fritt rinnande vatten. Det kommer skummande emot oss från fallen vid Rånum. Och i den goda medströmmen nalkas vi Trollhättan där Göta älv tar ett 33 meters språng nerför. Vi har flugit upp på Kopparklintens utkik. Se rakt in under oss Trollhättans berömda kraftstation. Det är där nere som strömmarnas gamla trollkrafter tvingas in i turbintunnlarna. Ger upp till 150 000 hästkrafter elektrisk energi. Och omkring detta kraftcentrum växer Trollhättans industrisamhälle med världsberömda verkstäder. Toppöfallet är det största av Trollhättans stup. Helvetesfallen Göta älvs sista störtlopp vid Trollhättan. Trollhättefallens kapacitet är ungefär 900 kubikmeter i sekunden. 410 tar kraftstationen. Över halva vattenmängden går alltså till fallens naturscenerier och kanalernas slusshissar. Vår lilla lustjakt går ut ur Trollhättans sista jättesluss. Över 13 meter bred är porten som släpper ut oss i Göta älv igen. Så när som på en sluss till vid Lilla Edet har vi nu fri flodfart ner till Göteborg. Göta älvs vattenväg från Vänern till havet är 9 mil lång och där vi nu sett Trollhättans vilda forsutfall övergå i en bred och säker segeled har sedan de allra äldsta tider gångande skepp sökt sig fram. Denna del av Göta älv utgjorde fordom gränsen mellan Sverige och Norge. Nu skiljer än de svenska landskapen Västergötland och Bohuslän åt. Slussstationen Lilla Edet signalerar klart åt oss. Och vi går nu att ta vårt sista slussstrappsteg under den långa och rätt omständiga kanalfärden Stockholm-Göteborg. Lilla Edet med sin kraftstation och sina fabriker ligger bakom oss. För 65:e och sista gången blev vi slusshjälta där. 5,5 mil har vi kvar till Göteborg. Vi seglar förbi den stapelplats där fordon den betydande staden Gamla Lödöse låg. Under medeltiden var den västra Sveriges huvudort. Då emellertid uppseglingen från havet till staden var tämligen lång och seglationen under vintern avbruten, samt därtill den norska fästningen Bohus tog allt drygare tull av köpmansskutorna, flyttade staden längre ner mot havet. Nya Lödöse anlades på den plats strax ovan Göteborg som nu kallas Gamlestan. Vi företar vår vattenvandring nedåt 3 århundraden senare, passerar Lödösebornas gamla plågoris, fästningen Bohus, som 1308 anlades av den norske konungen Håkon Magnusson. Lite längre ner och på stranden mitt emot ger oss ett elektrokemiskt aktiebolag förkänningar av den mångfrestande staden Göteborg,